Välkommen till podden om styrka för paddel.
April, april, va?
Hörrni, vårt aprilskämt om att vi gjorde ett program för paddel har fått 262 kommentarer i dagsläget på Instagram. Men vi har också fått lite frågor om, är det inte bra att ha ett program för paddelspelare?
Ja, men vi får ju,
vad säger ni om det?
Vi får ju alltid frågor om, kan ni ta fram ett program för det här eller för det här? Och paddel har ju varit ganska stort ett tag, som sagt. Och det, alltså det är ju det här som vi alltid säger, att bli stark, alltså att träna styrketräning, det finns ju liksom inte göra olika sätt att göra det på. Vill du bli stark finns det ett sätt att bli stark på. Och det är ju så här, vill du hålla för paddel så gäller ju samma sak som att bli stark för alla andra idrotter liksom. Men det är ändå roligt att det var många som ville ha.
Och det är ju också på grund av att det finns många med okunskap i träningsbranschen. Men det är ju väldigt lätt för en vanlig person att tänka att om jag vill bli stark i min, vad heter det, serve i paddel, då ska jag göra en serve fast med en hantel. Jag menar det...
Ja, eller min bandeja.
Det minns jag att vi skämtade om liksom, när vi började jobba med det här, Johanna, för 7 år sedan. Att liksom så här, vill du bli bättre på golf så ska du inte stå på en pilatesboll och svinga golfklubba.
Nej, men vadå, det är ju jätte, alltså det har man ju sett så här på riktigt. Det här är ju inget skämt. Alltså folk som står i kabelmaskinen och gör golfsvingar typ. Och ja, grejen är, det finns ju ingen överförbarhet i det. Och det är exakt samma sak i padden. Alltså det var ju, jag var så sammanbiten när jag skulle spela in de här, och ni gjorde ju också helt, det var så jävla roligt. Men, så jag vet att det var någon som skrev också så här, ni har nog inte spelat mycket padel eller någonting sånt, va, i någon kommentar. Och grejen är att jag spelar ju padel, kan jag ju då avslöja, typ 3 gånger i veckan.
Skräll.
Och, ja. Så att det, jag vet inte riktigt, det är ändå lite fel. Och det där är ju så, jag har ju sett typ, alltså de har lagt upp på så här padelkonton, så här, styrketräning för padel, så står de och hoppar i sidled på en steppbräda med en hantel och svingar. Grejen är att det här är ju exakt det som 3D-snubbarna tjänade multimassor pengar på. Att liksom bara hitta på någonting, sälja en matta, folk köper det, går och tar licenser, de tjänar svin mycket pengar. Oj, de sålde visst företaget för det fanns ingen forskning på det. Och nu tjänar någon annan massor med pengar på det. Alltså, det är ju så här träningsbranschen är. Alltså, kom på något jävligt kul så tjänar du pengar. Men är du ärlig och så här, ja, vill du bli stark, gör 5x5 med en skivstång typ i alla basövningar. Gör lite gummiband som prehab för dina axlar. Det kommer vara bra.
Men Johanna, det är ju jättetråkigt. Man vill ju ha något som är ultraspecifikt för sin sport. Att köra ett utfall med gummibandserv, det måste ju vara lösningen. Jag fattar inte vad du pratar om.
Jo, men alltså förstår du att man vill ju bara hitta den vägen där man ska liksom maxa sin
padel. Men det är ju också så här, för det var flera som skrev då att så här, min man spelar padel såklart och han är så här 40 plus och nu har han fått ont i armbågen eller han börjar få ont här och där. Och det är ju så här, alla sporter och aktiviteter du gör där du går från 0 till 100 på en kort tid och ökar belastningen i rörelser som du inte är van vid, finns ju en risk att du blir sliten och får ont. Men lösningen på det är ju inte att göra paddelrörelser med hantlar, utan lösningen på det är ju att kanske så här, att justera dosen för paddel och sen göra klassisk styrketräning, därför att större muskler kommer bli din rustning på kroppen för att klara av yttre krafter.
Ja, och sen är det är ju strukturer som slits och när du spelar padel, alltså som utsätts för extremt mycket då, om det är armbågar till exempel och axlar, som hela tiden utsätts för rörelser som du inte har gjort tidigare. Ska du då ställa dig med en hantel och fortsätta med de här rörelserna och tänka att, nej men då blir jag nog starkare. Alltså, det är ju så mycket, och det är ju sorgligt att det är så, för vi, jag lovar dig, hade vi lagt ut det här, vi hade säkert kunnat sålt asmycket program, men liksom vi skulle aldrig göra det, för vi vet att det finns ingen liksom evidens i att det kommer hjälpa.
Alltså, nu har ju vi faktiskt ett program som heter Styrka för löpare, Och grejen är att det programmet är ju knäböj och marklyft.
Ja, det är det. Och sen är det en viss prehab för löpare med extra fokus på... men det är ju fortfarande inte så att du springer i skogen med en hantel i handen och ska göra utfall. Alltså, det är ju fortfarande liksom... och det är precis samma sak med padel. Träna styrketräning. Sen måste du alltid tänka på... Gud, hör ni hur upprörd jag låter nu? Mm. Man måste alltid tänka på den totala belastningen som du får på din kropp. Alltså, om du går från 0 till 100 vad du än gör så kommer du få problem. Alltså, det är ju, gud ja. Men i alla fall, strunt samma. Så är det i alla fall.
Det var kul.
Det var kul.
Jag skrattade så jag grät när jag såg när ni skickade era filmer till mig.
Ja, och det var många som tyckte att det var väldigt roligt.
Ja, och det var väldigt få som gick på det. Men det var några stycken.
Men det var också roligt när jag skulle spela in de där filmerna. För jag har ju noll koll på paddel. Så jag var först tvungen att...
Nej, du har fan inte koll på paddel.
Ingen... Ursäkta? Det är bara jag som får säga det. Nej, men jag googlade ju upp liksom hur man paddlar för att kunna få lite inspiration. Och jag hade precis kommit ur duschen. Jag skulle egentligen åka iväg. Jag var redan sen. Så fick jag liksom ta på mig hybris, hoodin och ett par byxor, nyduschad. Och göra ungefär 15 000 olika rörelser tills något såg övertygad ut. Jag har fortfarande kvar alla de här väldigt förvirrade videorna på min mobil. Det är fint.
Du gjorde ändå fina research, Lydia, tycker jag. Det är ändå fint när man googlar det, man liksom, nu jäklar. Jag tyckte de var magiska. Perfekt ju med gummibandsurven och utfall. Jag menar, det är ju magi.
Och helkroppsträning i en övning, perfekt. En komboövning. Men hallå?
Bra.
Vet ni det, att jag har SM-guld i drakbåt?
Nej.
Vet ni inte det?
Vad är drakbåt för det första?
Alltså, en drakbåt är egentligen en jättestor kajak, typ. Där, så tänk er hur det ser ut med en stor roddbåt fast folk sitter på varsin sida och paddlar.
Just det.
Och då blev jag, det var så att jag hade träffat en snubbe via Tinder. Och det funkade inte. Men 2 år senare så hörde han av sig och sa något i form av, men Lydia, du är ju stark. Ska inte du ta och joina vårt lag? SM är om några månader. Och då sa jag, ja men absolut. Roligt. Kul. Sen visade det sig att jag var inte så bra på det här. Men de behövde fortfarande mig. Så att de satte mig högst upp. Det finns ju en person som agerar trummis. Och den sitter högst upp på en liten extremt vinglig pall för att hålla takten, slå på en stor trumma och skrika. Så då blev jag placerad där. Fick öva ungefär 3 gånger innan vi åkte iväg. Gud, var åkte vi iväg? Till typ Nyköping eller någonting. Och körde 3 stycken matcher eller lopp. Och det var skitläskigt också för att det här, alltså, vissa av de här båtarna som vi blev tilldelade hade jätte
Du satt alltså i en drakbåt och trummade.
Ja, och skrek. Det finns filmer.
Det här vill jag se.
Det är väldigt långt bort. Man hör inte, men de förstod väl att jag är PT, så jag kan skrika på folk. Och det var så jävla kul. Och grejen är att om jag fuckar upp takten, då kommer hela båten fucka upp takten. Och det är ju svinviktigt att alla drar åran. Gud, nu ska jag inte säga ord jag inte behärskar. Men paddlar i fel takt. För då blir det ju inget bra. Och det var ju liksom ett SM-guld som stod på spel. Så att då kunde jag åka därifrån.
Bra jobbat.
Med flera SM-medaljer.
Fan vad roligt.
Bara så att ni vet att jag är en mångfacetterad atlet.
Ja, det känner jag verkligen nu. Jag klättrar i rang.
Men lyssnade du på någon speciell musik då för att bli så här preppad i, alltså typ Slipknot eller något sånt där som kör väldigt mycket så här baskaggar och
så. Nej, det gjorde jag inte. Men det behövdes inte. Jag hade metal i hjärtat när vi körde. Så det var lugnt.
Ja, underbart.
Det var roligt. Ja, jag vill kolla på det här. Jag måste få se de här klippen. Jag kanske också ska satsa på en ny sport. Johanna kör paddel. Du har erfarenhet av drakbåt. Mm. Ja.
Okej, det finns väldigt mycket vi skulle kunna... Det här, jag tror vi får liksom ha temaveckor i styrkebyrån.
styrka för drakbåt.
Ja, det är underbart. Vi pratar till den breda massan. Thank you.
även den här veckan är vi sponsrade av Flowlife. Och vi har testat deras nya träningsredskap Flowtank. Och Johanna och Lydia, ni har ju lagt ut ett träningspass på Instagram, på vårt Instagram, med övningar som ni gjorde med Flowtanken. Och det är ju inga speciella övningar som man gör med det här redskapet, utan det är ju, ni har ju gjort knäböj, marklyft, pressar och sit-ups och så vidare. Men ni intygade ju båda två att det var ganska jobbigt, alltså tufft träning att träna med just den här Flowtanken. För att den kan ju se lite så här, det syns inte hur tung den är, snarare skulle jag säga, när man ser på filmerna. Men man kan ju fylla upp den med 25 kilo och då blir det ju tungt. Men ni hade ju också en Flowtank med er som vägde lite mindre, och där i den skvalpade det ganska mycket. Och det syns på Johanna i sit-ups-filmen att du tycker att det är ganska jobbigt
vi,
att
dels så
träna
skrattade
med
vi så mycket av att vi trodde att det var så mycket enklare, för att båda vi anser oss vara rätt starka. Och så till... Ja, och jag skulle prova att göra ett utfall. Alltså, det här kan vara så att det kommer att dramatiseras på Instagram, tänkte jag säga. Men alltså, vi skulle göra utfall med den då på vikten på raka armar. Vilket gör ju att det blir, i vanliga fall om man har en vikt på raka armar, så blir det ju lite mer utmaning för bålen. I och med att du har vikten över dig och sådär. Så skulle jag prova det med den här. Och alltså, det var så fruktansvärt svårt. För att även om du inte, alltså om du fyller den full, då blir det ju såklart lite skillnad. Men även när du hade 15 kilo igen, som vi hade, så skvalpar ju vattnet runt. Så när jag skulle göra utfall, jag bara kollapsade ju. Alltså jag klarade inte att hålla den på raka armar. Alltså, Lydia klarade det, men ja.
Ja, men jag såg att Lydias tricepspressar, där ser man att du tar i ganska mycket. Men det var ju för sig...
Det blir ju en jättestor skillnad mot att ha en fast vikt. Alltså en som är liksom kompakt. Så det gör ju att du måste ju vara mycket mer fokuserad. Alltså, och framförallt kan du inte slarva med att ha buktryck när du kör.
Mm. Nej, men det är ju helt omöjligt att inte aktivera. Och något jag märkte av var ju också hur jäkla mycket träningsverk jag fick i axlar. Typ axlar och bröstrygg, för att det är så himla vingligt. Och det är nog helt nytt för mig liksom, kontra att hålla typ en skivstång över huvudet. För att då kan man ändå fördela vikten. Men typ om man ska curla vikten, då måste man ju liksom koppla på allt man har för att man inte bara ska jobba med en arm. Och det var svinkul, för att då fick gärna jobba lite på något sätt också.
Men blir det inte lite som kaosbänk och kaosböj och att man kan ju också göra så här farmer's walk med kaos. Och när jag säger kaos, det är ett begrepp som vi som håller på med styrketräning känner till, men kanske inte andra. Det är att man hänger vikter i gummiband på skivstången, och till exempel att göra ståpress med så kallad kaos setup, alltså att man har hängt vikterna i gummiband. Det blir ju att alla de här små musklerna i axlarna aktiveras av att du hela tiden måste stabilisera stången. Så det är ju någonting som många där vi har jobbat och tränat har använt för till exempel rehab av lite skruttiga crossfit-axlar.
Det påminner jättemycket om det. Och det kommer ju ut lite fler övningar. Det där var ju en del av det vi filmade. Men vi gjorde bland annat lite farmers också. Bland annat med en arm i luften och sådär. Och det blir ju exakt det där. Du måste verkligen slå på. Och alltså det som är väldigt positivt är att du verkligen måste slå på och stabilisera dig själv. Alltså du måste vara kompakt. Och det pratar vi jätteofta om. Just det här med när man coachar andra i skivstångsträning och även med hantlar. Men just det här att vara kompakt i dig själv för att vara stabil i rörelsen. Och det blir ju ännu mer påtagligt när man har då en vikt som är lite svår att jobba med.
Ja, och det här kan ju vara extra roligt om man vill ha lite variation i sin hemmaträning. En annan positiv grej med redskapet är ju att det är väldigt smidigt att förflytta mellan olika ställen, typ sommarstugan, därför att du tömmer den och liksom viker ihop den, och så tar den ingen plats och ingen vikt om du ska ta med den typ i bilen eller någonting sånt där. Så på flowlifesweden.com kan du hitta fler bra övningar och inspiration för hur man kan använda Flowtanken. Och är du sugen på att testa en sån där, eller kanske en massagepistol eller en massagekudde, så har du med koden styrkebyran, alltså styrkebyran utan åprick, 20% rabatt på hela sortimentet. Tack till Flowlife! Vi har läst en artikel i e-magasinet Prevention och prestation som handlar om en ny studie på lyft med krummad rygg. Artikeln heter Ökad styrka och neuromuskulär effektivitet vid tunga lyft med krummad rygg. Och det är en kille som heter Viktor Bengtsson som är fysioterapeut som har skrivit den här artikeln. Och jag tyckte att det var en kul studie att lyfta fram. Vi har ju pratat om att så här, nu är vi sugna på att prata om någonting köttigt i podden. För nu har det varit massa depp om det här med covid och att folk inte rör på sig, återhämtning och stress och så vidare. Men varför jag tyckte att det var kul att lyfta fram det här av rent egoistiska skäl är ju för att jag markar med krummad rygg. Och det är ju för att jag har en krummad rygg. Jag har en så kallad kyfos lordos-rygg som är väldigt S-formad kan man säga i sin form. Så att när jag gjorde den här ryggkontrollen som min dotter precis har gjort 2 år i rad i skolan i mellanstadiet, då avvaktade de ifall jag skulle ha korsett till och med, för att jag har sån jäkla ankrygg, alltså svank. Och har man en kraftig svank så brukar man ofta också ha en ganska rundad bröstrygg. Och om man sammanfattar den här studien så tar den bland annat upp att lyft, generella lyft, är den mest frekvent rapporterade orsaken till en ryggsmärta. Och en vanlig uppfattning är att ryggens normala kurvatur måste bibehållas i samband med ett lyft för att minska risken för ländryggsmärta. Och detta är trots att det saknas vetenskapligt stöd för att lyft med krummad rygg skulle vara associerat med en ökad risk för ländryggsmärta. Och den här studien som kom för en månad sedan är en studie där män och kvinnor har fått i uppgift att utveckla maximal kraft med olika lyftpositioner. Och den visade att en flekterad rygg, alltså krummad framåt, vi kan gå igenom vad flekterad är sen, gav ett högre vridmoment av bålextensorerna och förbättrade den neuromuskulära effektiviteten. Och vi länkar såklart till studien i den här posten. Och studien, kan vara viktigt att poängtera, ger inte svar på huruvida ryggens kurvatur i samband med lyft påverkar skaderisken, men det ger en förklaring på varför människor tenderar att lyfta med en krummad rygg. Och det här var därför att personerna i studien, det de bland annat fick göra var att de fick göra i princip som ett marklyft, fast de fick göra det isometriskt, alltså statiskt, och fick de ta tag i en kedja som satt fast i golvet. Och där fick de ställa sig och pressa, vilket också är ett ganska bra sätt faktiskt att hitta sin naturliga startposition i marklyft. Och det som man kunde se var att de då gjorde en naturlig anpassning till rörelsen och hittade den position där man var som starkast, alltså de starkaste vinklarna som man hade. Och där tenderade de här personerna att då krumma ryggen. Den neuromuskulära effektiviteten förbättrades då med omkring 25% från extenderad rygg till neutral kurvatur. Men den var ungefär 3 gånger högre i jämförelse mellan en neutral rygg till maximalt flekterad, alltså krummad kurvatur. Om man ska förklara vad neuromuskulär aktivering är, så är det den faktor som avgör hur effektiv en övning är. Ju högre neuromuskulär aktivering en övning genererar, desto mer effektiv är den för att öka din styrka och muskelmassa. Och det är det vill säga samspelet mellan musklerna och hjärnan i dina rörelser. Alltså egentligen hur effektiv rörelsen är för dig. Och ländryggsmärta är den vanligaste orsaken till funktionsbegränsning, och ungefär 80% av alla människor kommer någon gång i livet besväras av ländryggsmärta. Men det är viktigt, tycker jag, att poängtera att ländryggsmärta uppkommer vanligtvis i hemmet och lyft i hemmet. Och det är den mest frekvent rapporterade orsaken. Inte alltså marklyft på gymmet, som är en sån här grej som vi ofta får frågor om, både till podden och när vi håller workshops, så är det väldigt många som är rädda för just marklyft. Men grejen är att när du ska göra ett marklyft på gymmet, då tänker du ju ofta jättemycket på hur du ska utföra ett lyft och hur du spänner kroppen. Och du har en mycket liksom bättre teknik än vad du gör när du är hemma och typ ska gräva fram någonting längst ner under en hylla. Och det är oftast då folk får ont.
Och det är ändå det här, jag tycker det är jätteintressant den här studien, för det som vi ofta stöter på, jag skulle säga generellt, så är det flest personer som hamnar i den facket, det är ju just med att man överextenderar. Alltså det vill säga att man överdriver sin svank.
Ja, men kan inte du förklara vad är flekterad, neutral och extenderad?
Mm. Men flekterad, det innebär ju alltså att om du tänker att du ska göra då ett marklyft, och så har du din neutrala position, det är ju den positionen som du har när du inte förändrar din rygg. Alltså när du står rakt upp och ändå har det man brukar kalla atletisk hållning. Det vill säga man har någon typ av liksom anspänning på. Man inte bara så här står som en soffpotatis. Liksom, utan man har någon typ av atletisk hållning, lite anspänning. Då har du en neutral rygg. Det är så din rygg är. Alltså ländrygg och bröstrygg. Hela ryggraden, hur den är. Och den kan ju då vara olika. Som du förklarade så har ju du väldigt mycket svank, känner ju många, alltså just svanken. Mm. Och sen så har du mer, då din bröstrygg är mer liksom, vad ska man säga?
Rundad.
Rundad, som ett S. Medan som till exempel min rygg, vi brukar ju oftast visa det här när vi till exempel har workshop för att visa ytterligheterna. För jag är ganska rak i hela min rygg. Mm. Jag har inte speciellt mycket svank och jag är ganska liksom, det är ganska platt där så. Och då man har pratat om den flekterade, då är det just att man liksom är lite krummad. Man kan tänka sig gymnasterna nästan, när de gör övningar, så brukar de liksom krumma sig lite. Då är man ju flekterad.
Ja.
Och oftast när man pratar om flektering nu, flekterad, ja, då pratar man ju oftast om bröstryggen, det vill säga övre delen av ryggen.
Mm.
Så det är liksom där man, vad jag förstår på den här också, som man har tittat på, att det är där man pratar om själva flexionen.
Mm.
Och sen den neutrala ryggen, som jag sa, det är den positionen som vi är då i vårt normala. Mm. Och sen extenderad, det är det skulle jag säga, både i knäböj och marklyft som är vanligast att många tror att man ska vara. Det vill säga att man ska svanka lite. Alltså man ska ha typ lite som en svank i ryggen när man lyfter. Så där är det oftast många som överdriver den. Och vi brukar när vi visar överdriva att svanka för att också visa. För den här visade ju att när du skulle få ut en maximal kraft så vill du automatiskt flektera lite.
Mm.
Alltså att det var det som hände. För då där hade du som mest kraft. Och vi brukar ju visa då också på att om du överdriver den här svanken och tänker att du ska svanka, då kommer du dessutom, förutom att du förändrar så mycket så att du har ingen kraft, du kan inte spänna på ett buktryck när du överdriver en extension. Och det som också händer är att du förlänger sträckan ner till stången. Så att allting som gör att du ska kunna få mer kraft tar du bort. Du tar bort möjligheten att skapa ett bra buktryck. Du tar bort möjligheten att få en bra startposition utifrån dina förutsättningar och din kropp.
Ja, och jag tror att det här kommer ganska mycket från att man i jättemånga år inom träning har sagt att det är viktigt att ha en rak rygg. Håll ryggen rak när du lyfter. Och säger du till en person så här, ha en rak rygg, eller säger du till en person, tänk på din hållning, justera din hållning. Det som folk gör då är att de extenderar.
Svankar alltså.
Ja, att de spänner bakåt. Man drar bak axlarna väldigt tydligt. Och gör man det, om man sitter här, nu sitter jag i min klädkammare i min stol. Om jag nu ska justera mina axlar och tänker att jag ska bak, då hamnar jag ju i en svank.
Men och jag tänker att där är det ju också så att när vi pratar om träning, eller när vi pratar och instruerar de här, så brukar vi också prata om neutral position. Men, vilket vi också är jättenoga med, är att när du lyfter så kommer du att procentuellt förflytta din neutrala position. Du kommer inte kunna lyfta med en neutral position för att skapa maximal kraft. Och det är exakt det som den här visar. Att du behöver göra vissa förändringar för att skapa maximal kraft.
Ja, och vi brukar väl säga så här, neutral men hård. Alltså att, och när vi pratar om neutral så är det ändå att man ska vara, nu låter det lite motsägelsefullt, men typ lite avslappnad i sin position. Och det är just för att många tror, som sagt, att neutral är det här rak rygg och då hamnar man istället i extension. Det här låter ju väldigt flummigt allting, men jag tror att det är bra att prata om det här därför att det finns ju mycket fördomar om att till exempel då marklyfta med krummad rygg. Alltså akta ryggen, skriver folk. När någon gör så på en film. Och jag tänker ju alltid på när jag lägger ut en marklyftfilm att någon kommer säga att det ser slouchy ut, alltså att jag liksom inte håller ryggen, som folk brukar säga. Men, och för mig var det ju en ögonöppnare när du och jag, Johanna, gick en utbildning med vad heter han?
Lars Berglund.
Ja,
jag tänkte precis
på
det här.
Ja, som är fysioterapeut och också har forskat mycket på marklyft som rehab vid just ländryggssmärta. Man kan kolla in hans grejer. För han sa ju till mig så här, fan, utnyttja din bröstrygg. Det gör ju att du kommer närmare stången. Du kommer ju inte få ont av att du utnyttjar din egen ryggsform. Och jag bara, aha. Han bara, det är ju skitbra, liksom.
Ja. Jo, men för tidigare så har ju du fått, när vi stod där också och gjorde, så fick ju du så här cues. Alltså cue
från deltagare.
Ja, så här, du måste bli mer rak i din rygg och du måste förändra, och nu har du buktar där uppe och så här. Alltså, så menar, och det är ju inte lätt heller, men, och det är ju såna här saker, det är ju hela tiden feedback, både liksom i sociala medier och sånt som man kan läsa, och att man glömmer lite bort, för det är också en sak som jag tycker är så här viktigt i det här, det är ju, och det är ju vad det här säger också, att utgå någonstans lite från din egna kropp. Alltså ja. Det är ju det som man måste göra vid lyft. Du kan ju inte förändra din egna kropp. Det är ju mer missgynnande än att du använder den typ av kropp du har och den kurvatur du har. Mm. Och jag, alltså det här är ju inget, jag säger inte att det här finns ett samband, orsak och samband, eller vad man säger inom forskning, men det som vi kan se, om jag generaliserar, är ju att de som har, säger sig ha ont i sina lyft, och då pratar jag då knäböj och marklyft främst, är ju de personer som extrem svankar, inte de personerna som kanske har lite extra krum. Och det här är bara ren generalisering på de tusentals lyft och personer som vi har stött på genom åren.
Ja, stripper squat brukar man ju säga ibland. Alltså just det här när man ser folk som på gymmet liksom verkligen trycker ut röven. Och det kommer ju också från så att träningsbranschen är ju perfekt på att skapa såna här cues som blir liksom som blir generella, fast de kanske sas till en person. Och det är ju såna här saker som knees out, ass out, chest up. Men grejen är, säger du det till en person då som kanske redan har lite extensionshållet, att så här, ja men ass out, chest up. Det som händer då är att de ställer sig och svankar istället.
Ja, det är jättevanligt i knäböj att man ställer sig under stången och redan har gjort en typ av extension i ryggen. Alltså att du har redan börjat svanka innan du ens startar igång din rörelse. Mm. Vilket gör att du har redan tagit ut ett maxläge. Du kommer inte kunna komma liksom, göra din rörelse maximalt utifrån din kropp. För du har redan begränsat rörelsen genom att göra den här liksom svanken.
Ja, för mig blir det supertydligt att om jag ställer mig under stången och ska göra ett knäböj och så spänner jag till bakåt, precis där jag sa, dra bak axlarna och svankar ass out, då kommer jag ju inte ner under parallell.
Nej.
Vad har du för rygg, Lipan?
Men Lipan är en ganska neutral rygg, varken översvankad eller krummad. Men något jag tänker på här är ju att den här seglivade myten att det alltid är dåligt med en krummad rygg. Det handlar ju så himla mycket om att ja, men då blir det en kompression på diskarna. Och det de flesta lyftare nojar över i ett marklyft, det är väl egentligen ett diskbrock. Och det vi ser är väl att ja, men ett diskbrock får ganska många. Det betyder inte att din träningskarriär är över. Det läker av sig själv, 2-3 månader. Brukar 80-90% av fallen vara. Men det händer ju också just i, nästan alltid i ländkotorna eller i mitt på ryggen, korsryggen. Inte alls lika mycket i bröstryggen. För där är vi ju ganska stadiga.
Om man inte är brottare, ska jag säga.
Om man inte är
lyftare, men beror på vilken sport man har. Jag har varit tillsammans med en brottare och där tar man tag runt nacken på en annan person och gnussar den i golvet. Mm. Där har vi mycket bröstryggsdiskbrock.
Ja, det kan jag köpa. Men förhoppningsvis så sker ju inte det på gymmet med stängerna. Om det inte är bråk.
Att vi gnosar runt varandra på golvet, nej.
Om det inte är väldigt
med så en stång på ryggen. Ja, det ser, nu har vi brottarträning. Gnosa runt en stång på ryggen på golvet. Specifik brottarträning.
Men något mer jag tänkte, det är ju så att man får ju inte glömma att det handlar skador kan väl lite oftare uppstå när man håller på och skiftar position i ryggen under belastning. Så att om man nu lyckas hitta en riktigt bra anspänning med krummad bröstrygg till exempel och kan dra ihop magen och hitta anspänning och sen så håller den lite lätt krummade positionen på vägen upp, ja, men då blir det ju ingen förändring i ryggens position. Men om du försöker anka ut stjärten och svanka till för att sen gå över till neutral ryggposition, där kommer det ju ske en förändring i kotorna under ett ganska känsligt läge, alltså när vi har en vikt som vi förflyttar. Så att jämföra de två, alltså jag tycker att det blir ganska tydligt där, att då är det ju bättre om man lyckas hålla liksom en rigid bål med en liten krumning.
Ja, jag håller med. Och om man ska sammantaget visa resultaten av studien, så var det att vridmomentet, det vill säga en kraftsförmåga att vrida ett objekt kring en viss axel, ökade från extenderad till neutral kurvatur och från neutral till flekterad kurvatur, alltså krum. Och aktiveringen av ryggens extensorer, övre och nedre erector spina samt multifiderna, var högst med extenderad kurvatur och lägst med flekterad kurvatur. Det känns ju rätt rimligt. Och aktiveringen av de interna oblikerna, alltså musklerna på sidan av magen, förändrades däremot inte signifikant mellan de olika kurvaturerna. Och då den här neuromuskulära effektiviteten som jag pratade om innan, den förbättrades med omkring 25% från extenderad till neutral kurvatur och omkring 3 gånger högre från neutral till maximalt flekterad kurvatur. Och det känns ju också rätt självklart, men det behövs ju studier som visar de här sakerna. Men för oss som jobbar med det så känns det självklart. Och sammantaget så visar studien och tidigare forskning att det är svårt, för att inte säga omöjligt, det här som du sa Johanna, att bibehålla en neutral kurvatur av ryggen i samband med lyft.
Mm, verkligen. Alltså, ja, du kommer inte att göra det. Alltså det är ju i princip, och speciellt när du ska göra dina tunga lyft.
Nej, precis.
För du kommer ju hamna där du är, så där du kan utveckla mest kraft.
För mig blir det verkligen så här, om jag utnyttjar mitt krum i ett marklyft, så känns det lite som att jag vrider om en disktrasa i magen där fram. Det blir liksom väldigt naturligt för mig att jag hämtar kraften där. Och det är såklart att det inte funkar för någon som inte ser ut som jag. Men det blir lite så här aha-upplevelse. Så att nu ska jag inte skämmas för mina krummiga marklyftsfilmer längre.
Nej, du ska använda din egna kropp. Utgå från dig själv. Alltså, utnyttja dina individuella vinklar. Men återigen, titta på gymnaster. Hur slår de på sitt liksom buktryck och använder sin bål? De har ju också en lätt krum. Alltså det blir väldigt tydligt i att, just som du sa, att du har också lättare att aktivera hela det partiet. Och alltså slå på buktrycket pratar jag om nu när jag säger aktivera, inte något annat. Utan ja, just det här buktrycket, att kunna använda full kraft i magen då. När du har den typen, förändrar du då, skulle du börja tänka att du ska så här räta ut, och nu har jag situationstecken runt räta ut din bröstrygg, då kommer du inte ha en chans att ha det trycket i bålen och framförallt då magen.
Nej, jag kommer inte ens ner till stången när jag ska marka. Nej, det är med mina armar.
Fast det är ju också för att du i då, om man ska titta på helheten för dig, är ju också att dina armar då är också, du har, jag säger inte att de är korta, men de är kortare, de är lite kortare än medel. Och sen har du dessutom då en rygg du ska försöka förändra, vilket gör att du förkortar ytterligare 10 cm. Och det är ju inte positivt då, om man redan har under medel.
Nej, det är jättestor skillnad. Jag får ju liksom 10 cm till att komma ner till stången om jag istället utnyttjar krummen.
Yes. Ja. Härligt. Fasen var grymt. Nu kommer du bara vara stolt över dina marklyft. Fast jag måste ändå säga att det här har ju du också och vi i dina lyft och så. Du har ju någonstans anammat det för ett tag sedan. Och just när vi gick den utbildningen med Lars Berglund. Att ändå så här, du ska ju använda din krum som en positiv. Så det här var ju också lite bara så här grädde på moset i och klapp på axel. Att du faktiskt kan njuta av din krummade rygg när du lyfter.
Ja, men jag tycker ni ska njuta av era ryggar också. Som Lydia som har liksom en 1A-rygg här, hör vi. Varken det ena eller andra. Och du Johanna som kan utnyttja din raka rygg väldigt bra i sumomarklyften. Där du faktiskt kan utnyttja också dina armars längd. Och bara liksom böja på benen så kommer du ner till stången.
Man ska alltid vara stolt över det man har.
Ja, work din with rygg it. Är din superkraft.
Just det. Härligt med superkrafter.
Ja. Krummade eller inte.
Ja, det är bra.
Hörrni, vi har ju fått in lite lyssnarfrågor till idag också, för att vi skrev på Instagram att vi var sugna på att prata om någonting lite mer köttigt nu efter allt depp. Och då fick vi ju massa frågor om kött, vilket var ju haha, lite så här Göteborgs humor över det. Och de frågorna känner jag att jag inte kan svara på, för att jag är inte alls så bra på det här med kött. Men jag gick en köttstekarkurs för några veckor sedan, så jag har lärt mig nu hur man steker en köttbit av en kock. Det är väl typ där jag lägger mig på min köttnivå. Annars gillar jag så här kött som kokar sönder i en gryta, så att man inte behöver vara så kunnig på kött. Så köttfrågorna hoppar gärna jag. Vad säger ni?
Ja, kött är inte min starkaste det heller. Jag äter gärna kött. Jäkligt mycket rött kött. Mm. Och nu kommer ju folk gå bananas här, för det hör ju inte till 2021s
miljötänk.
Nej, men jag försöker att kompensera med annat såklart. Jag äter inte bara rött kött, så nu vill jag att inte ni blir arga direkt. Jag äter även så mycket vegetariskt jag kan, men även en del rött kött. Ja. Men okej, nej, jag skiter i köttfrågorna.
Mm. Ska vi ta några frågor som kom in?
Mm-hmm. Jag är med.
Vi har en från Afib Lifter som är jätteklurig tycker jag. Och det är, hur håller man sig borta från kylskåpet när man jobbar hemma? Har tränat på bra och äter generellt bra, men mycket och ofta. Det här tror jag är någonting som många upplever som lite problematiskt nu när man har ett kontor i sitt hem. Att man kanske gör saker av slentrian, och för andra människor... För mig själv till exempel, jag går inte och äter saker hemma, men jag kanske gör andra saker av slentrian för att jag sitter hemma framför datorn mycket. Till exempel så snusar jag helt ohejdat i vissa situationer. Nu är jag inne på snus 3 här under våran poddinspelning till exempel.
Åh jävlar, starkt. Jag tänker väl lite att när man är hemma så blir man, alltså man måste kanske göra något mer än att bara sitta ner framför datorn och sen gå till kylen, utan typ, jag vet inte, det är så tråkigt svar, men gå ut och göra någonting, så att man inte alltid sitter och stirrar på typ kylskåpet. Eller så är det för mig, för jag vet själv att jag är en mästare på tristesskäkande, och det är liksom, ärligt talat så kan jag inte göra så jäkla mycket mer om jag bara sitter och gör samma sak, för att då håller jag mig kvar i de vanorna. Så typ gå ut, ärligt talat. Så tänker jag.
Jag tror också att det handlar lite om motivation. Om man pratar om det här med yttre och inre motivation. Alltså yttre motivation kan vara att någon har sagt till en på jobbet att vi behöver bli mer effektiva. Så nu ska vi ta den här strategin för att göra det. Medan inre motivation är någonting som kommer från en själv. Att man har valt någonting för sig själv som man vill uppnå. Och lite det här vi brukar prata om med mål. Att ett mål, oavsett vad det är, behöver vara attraktivt för en för att man ska liksom bli motiverad. Och då tänker jag att man kanske får hitta det som motiverar en med såna här vanor som man har, som är typ snoozing på morgnarna, som man kanske egentligen tänker sig, jag borde sluta snusa hela tiden, eller slentrian snusa hemma eller så vidare. Men att då ställa sig frågan, varför är det här ett problem för mig, och hur viktigt är det för mig att jag inte gör det här? Och då sätta upp ett mål utifrån det, att till exempel skapa nya rutiner. Att man under en period har jättetråkiga vanor och rutiner kring de sakerna som man då tycker för sig själv är dåliga vanor. Att man bestämmer att så här, jag ska i kalendern träna så här många gånger den här veckan, och så ser man till att man packar väskan inför det, så att man liksom bygger nya vanor utifrån tråkiga rutiner. Och det tror jag man kan göra också med sitt matintag, men jag tror att det är svårare med matintag, för att mat är någonting som vi aldrig kan sluta med, om ni förstår vad jag menar. Men ofta handlar det ju också om att addera goda vanor för att göra färre, liksom, sämre val. Och när det gäller mat så brukar vi alltid rekommendera just att lägg till mer saker när du äter som du mår bra av, så kommer du automatiskt det mindre bra försvinna lite mer. Lägg till matiga grönsaker, lägg till att äta mer när du väl äter, lägg till lite mer protein. och så vidare, då kommer du också hålla dig mer stabil under dagarna. Så att jag tror att man måste gå till sin motivation. För mig till exempel, om jag jämför med det här med snuset, så skiter jag i det, för jag bryr mig inte. Jag älskar det än så länge. Och då är det såklart att jag inte är motiverad till att sluta med det.
Ja, och exakt det här som du tar upp, som jag upplever med de flesta när de säger jag måste, jag borde, är att det är inte ett problem, utan det är en förväntan från någon annan.
Den här externa motivationen.
Ja, ja, och det är så här, det stötte jag på. Jag pratade senast typ i veckan med en person som bara, ja, men jag borde sluta med de här ostmackorna typ. Och jag bara, men är det ett problem? Nej, varför ska du sluta med det då? Mm. Alltså det här att så här, vi har en förväntan och vi har en tro på att saker och ting inte är bra, och att det är en yttre påverkan som gör att vi tror att vi måste förändra det, men det är inte ett problem. Och där tror jag att många är i att så här, det är inte ett problem, så skitsamma då.
Ja.
Typ ditt snus, det är inte ett problem för dig, snusa.
Nej, och då, när det blir det så måste jag ju ta itu med det, ja. Om jag känner att det blir det. Men, och när det gäller mat för mig så är det ju så här, en anledning varför jag inte småäter, tror jag, är att jag är så här lat när det gäller städning och kök. Jag tycker att det är jobbigt att tillreda någonting att äta, och jag tycker att det är jobbigt att jag ska behöva ta undan det en gång till. Och det har ju blivit ännu mer för mig sen jag bor själv med barn, att så här, herregud vad man håller på och diskar och plockar hela tiden. Jag orkar inte ta fram fler grejer då som jag ska behöva ta undan. Nej, så jag prioriterar inte det då.
Mm.
Sån är jag.
Ja, jag är också kass kylskåpsätare. Jag kan öppna kylskåpet och bara, jag borde äta något för att jag är typ hungrig. Sen bara, nej, jag pallar inte. Stänger kylskåpet.
Ja, men vi är egentligen sämst på att ge folk kostråd, Johanna. För att jag äter typ 2 gånger om dagen. Senast igår, alltså gud. Ja, men nu, det ska, man ska visa också att man har dåliga sidor i en fitnessfixerad värld. Men senast igår så sprang båda mina ungar iväg på kvällen. Så de åt ingen middag hemma. Och då orkade inte jag göra någon middag. Och så drack jag 2 öl i soffan för att jag var så här, nu är det påsk. Och sen så gick jag och la mig. Och sen så var jag faktiskt hungrig när jag gick och la mig. Och kände så här, nu borde jag äta något. Men jag bara, jag orkar inte, jag kan göra det imorgon.
Men du överlever det också.
Ja. Så, gud vad ni är motsatta alltså, från mig. Alltså jag är ju den mest kreativa jag känner. Jag kan liksom koka soppa ur en spik i princip. Det är som jag har lite smör och jag har lite mjöl. Jättebra. Kan jag göra någon sorts pannkaka av vatten. Och så steker jag upp jätteäckliga brödpannkakor. En vit sås, mums. Den kan jag doppa liksom tortillachips i. Sen så inser jag kanske att det inte var så jävla gott. Men då är i alla fall skapat ett stort diskberg som jag sen inte tar hand om på 4 dagar. Så jag har allt.
Ja, det är magiskt.
Ja,
ja, okej. Okay. Nästa fråga tycker jag var rolig. För det finns ett bra svar på den. Eller bra svar, det finns svar på den. Och den var från Many Mo Moments. Jag undrar om viktklasser och styrkelyft och hur det hänger ihop. Kan man lyfta mer om man väger mer? Jag började styrketräna i maj förra året och baslyften i augusti och är kär. Sneglar lite på att tävla i styrkelyft i framtiden bara för att det är så kul att lyfta. Och vad säger ni som tävlar i styrkelyft? Lyfter de olika viktklasserna olika mycket vikt?
Ja, det gör de.
Så det är det korta svaret på frågan.
Ja, vill Johanna ta det långa svaret?
Ja, nej men absolut. Nej men det är ju absolut. Det är, så är det ju. Sen är det ju så här, på sätt och vis är det ju såklart. Varför? För att en person som är jätteliten och så, ja men typ som nu är ju Lydia så jävla stark, så hon lyfter ju typ samma som mig snart. Men vad heter det? Om hon väger typ 20 kilo mindre än mig, så är det ju, skulle det vara jätteorättvist om vi tränade i samma viktklass. För att jag såklart, om jag tränar, kommer kunna lyfta mer. Men sen så är det ju också så att man kan ju man räknar ju ut, okej, nu får du rätta mig lite här Lydia, för du har kanske bättre koll på det här, men man kan ju räkna ut en
Wilks.
Man kan ju göra en sån här, ja just det, Wilks. Och då räknar man ju baserat på lyftet och sen en komponent då baserat på din kroppsvikt. Och då får man ju fram en siffra så att man ska kunna jämföra, och då är det ju oftast de lättare starka tjejerna som vinner. Har jag rätt Lydia?
Ja,
i Wilks.
Ja, säger Klara.
Ja.
Sen ja.
Och grejen är att det måste man ju också man måste ju också tänka då på att det är ju också, självklart så är det ju så att, att det spelar roll hur stor man är. Men sen får man också tänka att det är en belastning på kroppen. Så att, att lyfta liksom dubbla kroppsvikten för mig kontra en person som väger 20 kilo mer. Det är, man måste se att det är en skillnad också på en viss belastning.
Mm.
Så att det är ju inte så att bara för att man ökar vikt så kommer man öka den dubbla vikten hela tiden. Alltså, förstår du vad jag menar?
Ja, men det är intressant. Precis. Det är ju lättare för en person som väger 47 att böja sin kroppsvikt än för en person som väger 120. Så är det.
Mm. Mm.
Det kommer vara det, men det finns också en högre absolut max hos personer som är större. Men det korta svaret på frågan är ju ja, man lyfter generellt olika och det är därför man delar in i viktklasser, för att det ska bli mer rättvist när man tävlar, mer jämnt när man tävlar, för att man ska kunna mäta sig med de som är mer liken.
Mm. Sen är det ju så, nu har de precis, ja, nu har inte det hunnit tävlats i de nya viktklasserna, men man har till exempel gjort korrigeringar i viktklasser för att det har varit stora skillnader, och då har man sett att liksom brytpunkten i de här grupperna har varit för stora och så vidare. Så man har ju, de har gjort förändringar. Den viktklassen som jag tävlar i, 72an, kommer ju inte finnas kvar, utan det kommer ju heta 69 eller 76.
Mm. Just det.
Mm, och sen är det innan då 63, 69, 76 och sen kommer 84. Så att man har ju gjort om viktklasserna lite.
Mm.
Och det är ju baserat exakt på det, att det har blivit för stora spann då i de här lite större grupperna där många ligger. Mm. Men och sen på att den här personen skriver att hen sneglar på styrkelyft i framtiden. Det är bara go for it. Alltså om du är sugen, testa. Det är så härligt, och klubbar är en otroligt härlig gemenskap när man gillar att lyfta tunga grejer och få pepp. Mm. Så det är verkligen så här, tveka inte och tänk inte att du måste lyfta ett visst antal kilo för att börja, för det behöver man inte.
Och jag tänk alla inte på din viktklass heller för att börja, tänker jag.
Nej, nej. Och det är verkligen en sån sak som jag tycker är så här, som har varit för mig, och här vet jag att jag och Lydia har lite olika, haft lite olika tankar där, men det är också för att det har handlat om placeringar och jag har ingen chans att vinna på samma sätt som hon har gjort. Men att just så här, vara i en viktklass där du kan kött, där du känner att du liksom kan ladda som du vill inför en tävling, inte att du ska behöva gå ner i vikt när du tävlar liksom på en, vad ska man säga, en amatörnivå, heter det amatör? Motionär, förlåt, motionärnivå. Alltså att vara i en viktklass där du verkligen kan träna och äta som du vill för att få den powern du vill ha.
Ja, men det där är så himla viktigt, för att det man måste komma ihåg är att styrkelyft har blivit en ganska folklig sport. Alltså det är ju inte bara eliten som kör och tävlar, utan det handlar ju jättemycket bara om att ha något att träna för, ha ett konkret mål. Så här, men om 2 månader till exempel, då ska jag maxa, ja, men vad roligt. Och så får man lite extra eld i baken till att träna. Men att det, man märker ju att det handlar så himla mycket mer om sammanhanget och gruppen än vad det gör om att vara den bästa lyftaren på plats. Och typ om man är en ny lyftare och ska köra sin första tävling och har vågat sig till en klubb och köpt sin första dräkt eller vad det nu kan vara, då kommer man ju få mer kärlek än någon annan när man väl går upp där på flaket. För att alla har ju också varit där. Alla har ju gjort sina första, liksom, sin första tävling och vet hur läskigt det är. Så att det är skit, det är inte bara kul att testa på styrkelyft, utan det är även kul att få följa med folk som kör sin första tävling. Det är så magiskt.
Ja, bra införsäljning av er. Jag blir också sugen på styrkelyft när ni pratar så där. Och ja, hörni, nu har vi snackat i 52 minuter och jag hörde ett litet barn som vrålade.
Ja, alltså mina barn håller typ på och de är lite redo för att jag kommer in och förmedlar lite här, kan man säga.
Ja.
Det är lite
så, vi tackar för idag. Och tack till Flowlife igen. Och sen tycker jag att några av de här frågorna kan vi ta vidare till nästa avsnitt.
Ja,
självklart. Det gör vi.
Härligt. Vi hörs då.
Ja. Det gör vi. Ha det bra.
Hej. Ha det bra. Tja.
Hej, hej.